Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The World in Depression, 1929-1939 av Charles P. Kindleberger är ett klassiskt verk i ekonomisk historia, först utgivet 1973 och senare reviderat. Boken undersöker varför den stora depressionen blev så internationell, djup och långvarig. Kindleberger avfärdar inte börskraschen 1929 som viktig, men han behandlar den främst som en utlösande händelse i ett redan sårbart världsekonomiskt system. Hans centrala förklaring är att Storbritannien efter första världskriget inte längre kunde fungera som global ekonomisk ledare, medan USA ännu inte ville ta över ansvaret. Resultatet blev brist på samordning när krediter drogs tillbaka, banker föll och länder skyddade sina egna marknader. Framställningen kombinerar internationell handel, guldmynt, fot, kapitalrörelser, bankkriser och politiska beslut. Kindleberger skriver i en berättande historisk stil snarare än genom täta matematiska modeller. Syftet är inte bara att beskriva 1930-talet, utan att visa vilka internationella institutioner och ledarskapsfunktioner som behövs när en ekonomisk kris sprider sig mellan länder. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, maktvakuumet mellan Storbritannien och USA fördjupade krisen. Kindlebergers mest kända tes är att depressionens omfattning måste förstås genom ett internationellt maktvakuum. Före första världskriget hade Storbritannien, med London som finansiellt centrum, i praktiken utfört flera stabiliserande uppgifter för världsekonomin. Landet kunde hålla sin marknad relativt öppen, ge kredit och agera när finansiell oro hotade att bli systemkris. Efter kriget var den brittiska ekonomin och dess reserver försvagade. USA hade däremot större ekonomisk kapacitet, men saknade viljan att ta ett jämförbart globalt ansvar. Kindleberger beskriver därför inte depressionen som ett rent nationellt amerikanskt misslyckande. Den blev global eftersom ingen stat tog ansvar för helheten när varje land försökte skydda sin egen ekonomi. Detta perspektiv förklarar varför åtgärder som kunde verka rimliga nationellt, exempelvis importhinder och försvar av den egna valutan, tillsammans kunde förvärra läget. För svenska läsare är resonemanget särskilt begripligt eftersom en liten, handelsberoende ekonomi påverkas starkt av större staters handelspolitik, kredittillgång och växelkurser. Bokens huvudfråga blir därmed inte bara vad som gick fel år 1929, utan vem som kunde och borde ha begränsat följderna efteråt. För det andra, panik och smitta gjorde lokala bankproblem till en världskris. Boken betonar att finansiella kriser sällan stannar där de börjar. Kindleberger visar hur förtroendeförluster, uttag av kortfristiga krediter och bankfallissemang kunde spridas mellan länder. Särskilt krisen 1931 får stor betydelse i hans analys. Problem i centrala Europa spreds via bankernas fordringar och internationella kreditkedjor vidare till andra finansiella centra. När långivare började tvivla på banker, valutor eller staters betalningsförmåga ville de snabbt få tillbaka sina pengar. Denna reaktion minskade likviditeten just när ekonomin behövde den som mest. Det är mekanismen bakom det Kindleberger beskriver som smitta, en kedja där rädsla i ett område skapar försiktighet och press i nästa. Han skiljer därmed mellan den ursprungliga nedgången och de processer som gör nedgången katastrofal. Panik kan få företag att förlora finansiering, banker att hålla inne lån och hushåll att minska utgifter samtidigt. Bokens analys ger ett historiskt språk för senare finanskriser utan att påstå att alla kriser har samma orsak. Den visar framförallt varför internationella kopplingar kräver snabb information, förtroendeskapande åtgärder och beredskap att bromsa en självförstärkande flykt från risk. För det tredje, likviditet och långivaren i sista hand saknades över nationsgränserna. En central praktisk fråga i Kindlebergers bok är vem som ska tillhandahålla likviditet när marknaden låser sig. På nationell nivå kan en centralbank ibland fungera som långivare i sista hand. Den kan låna ut till solvänta men tillfälligt pressade banker för att hindra att en akut brist på kontanter utvecklas till en våg av konkurser. Kindleberger menar att mellankrigstidens internationella ekonomi saknade en tillräckligt stark motsvarighet. Länder försvarade sina egna guldreserver och banker medan internationella krediter drogs tillbaka. Därmed förvärrades pressen på stater som redan hade svaga banker eller underskott i betalningsbalansen. Han lyfter också behovet av långsiktig utlåning som går mot konjunkturen. När privat kapital blir redhawkset i en lågkonjunktur kan enbart marknaden få för lite kredit att cirkulera. Resonemanget gör boken relevant för förståelsen av moderna centralbankssamarbeten och krislikviditet, även om dagens institutioner skiljer sig kraftigt från 1930-talets. Poängen är inte att stöd alltid löser alla problem. Poängen är att ett system utan trovärdig beredskap för likviditet kan förvandla osäkerhet till panik och panik till real ekonomisk kollaps. För det fjärde, guldmyntfot. Växelkurser och deflation band länder till samma nedgång. Kindelberger analyserar depressionen som en kris i ett internationellt penningsystem. Inte enbart som fallande produktion och arbetslöshet. Guldmyntfoten band samman ländernas växelkurser och gjorde samtidigt anpassningen svår när kapital flydde och betalningsbalanser försämrades. Länder som försökte försvara sin valuta kunde höja räntor eller strama åt ekonomin, trots att arbetslösheten redan steg. Sådana beslut kunde bevara förtroendet för valutan på kort sikt, men förstärkte deflationen och minskade efterfrågan. När priser och inkomster föll blev gamla skulder tyngre i praktiken, vilket ökade pressen på både företag och banker. Boken följer också hur olika länder försökte återhämta sig genom valutaförändringar, handelspolitik och inhemska åtgärder. Sverige lämnade guldmyntfoten 1931, i samma internationella turbulens som boken behandlar. Och den svenska erfarenheten visar hur ett litet land behövde förhålla sig till beslut i större ekonomier. Kindelberger gör ingen enkel regel av att en fast eller rörlig växelkurs alltid är bäst. Hans poäng är att ett valutasystem måste kunna hantera kriser utan att tvinga många länder till samtidiga åtstramningar. Institutionella regler är alltså aldrig neutrala när förtroendet försvinner. Slutligen, nationellt självskydd skapade ett gemensamt internationellt misslyckande. Kindelberger visar hur depressionen förvärrades när länder svarade med åtgärder som främst skyddade den egna ekonomin. Tullar, importrestriktioner, valutakontroller och konkurrerande devalveringar kunde uppfattas som nödvändiga när arbetslösheten steg och reserverna minskade. Men när många länder gjorde samma sak krympte handeln och möjligheten för skuldsatta ekonomier att tjäna exportinkomster. Det skapade en ond cirkel. Svagare export gav sämre betalningsförmåga, vilket ökade kreditgivarnas oro och ledde till ytterligare reträtt. Här formulerar Kindelberger sin tanke om internationella kollektiva nyttigheter, en relativt öppen marknad för varor från krisdrabbade länder, långsiktig utlåning. Med stabila växelkurser, samordnad ekonomisk politik och krislikviditet kan gynna systemet som helhet. Problemet är att kostnaden för sådana insatser ofta faller på ett enskilt land medan nyttan delas av många. Därför blir ledarskap avgörande i hans analys. Boken är inte en enkel hyllning till stormakter, utan en undersökning av vad som händer när ingen aktör har kapacitet eller politisk vilja att bromsa en internationell nedåtspiral. Den påminner också om att ekonomiskt samarbete prövas som hårdast när det känns politiskt svårast. Sammanfattningsvis, The World in Depression 1929-1939 passar särskilt väl för läsare som vill förstå den stora depressionen som en internationell händelse. Den är värdefull för studenter i ekonomi, historia och internationella relationer, men även för yrkesverksamma som vill ha ett historiskt perspektiv på bankkriser. Handelspolitik och centralbankers roll. Boken kräver intresse för ekonomiska samband, men Kindelbergers berättande stil gör att den inte främst känns som en teknisk lärobok. Läsaren får ett sätt att tänka kring hur en finanskris sprids, varför nationellt rationella beslut kan bli skadliga tillsammans. Och varför likviditet och trovärdig samordning spelar roll när förtroendet faller. Jämfört med böcker som främst fokuserar på börskraschen, penningmängden eller ett enskilt lands politik utmärker sig Kindelberger genom sin systemnivå. Han kopplar samman handel, kredit, valutor, banker och geopolitisk makt. Hans mest särpräglade bidrag är teorin om att världsekonomin behöver en stabiliserande kraft när kriser blir gränsöverskridande. Den tesen har diskuterats och kritiserats, men just därför är boken intellektuellt användbar. Den erbjuder inte en enkel förklaring till 1930-talet. Istället visar den hur flera svagheter förstärkte varandra i avsaknad av internationellt ansvar. För den som vill förstå både historien och de återkommande dilemman som följer av ekonomiskt beroende mellan länder förblir den en central bok. Om du vill stödja Charles P. Kindelberger, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!